Välkomna till den femte predikan från denna bok, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till Romarbrevets andra kapitel, verserna 17 till och med 29. Låt oss först samla oss i bön. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Paulus skriver följande i kapitel 2, vers 17 till och med 29. Du kallar dig jude och har din trygghet i lagen och din stolthet i Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt eftersom du är undervisad av lagen. Du ser dig som en vägledare för blinda, ett ljus för dem som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna, eftersom du har kunskapen och sanningen formulerad i lagen. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du plundrar templen. Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen. Det står ju skrivet: för er skull hånas Guds namn bland hedningarna. Omskärelsen är till nytta om du håller lagen. Men är du en lagbrytare har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? Den som av naturen är oomskuren, men följer lagen, ska döma dig som har lagens bokstav och omskärelsen, men ändå är en lagbrytare. Jude är man ju inte till det yttre. Inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm, inte av människor, utan av Gud. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi har tidigare konstaterat att Paulus ställer mänsklighetens olika grupper inför domarskranket. Tidigare har såväl de uppenbart syndiga hedningarna i Romarbrevet 1:18-32 som de, åtminstone utåt sett, moraliskt högtstående hedningarna, Romarbrevet 2, vers 1-16, förklarats stå under Guds dom. Nu har turen kommit även till hedningarna. Först något om att endast känna till lagen frälser ingen. Återigen visar Paulus att kännedomen om lagen inte frälser någon. Judarna berömde sig av att vara Guds folk och kände sig säkra eftersom lagen uppenbarats för dem. De trodde sig därför vara utrustade och kallade att vägleda andra folk på sanningens och rättfärdighetens väg. Men Paulus vänder nu de uppfordringar som judarna direkt eller indirekt, uttalat eller outtalat, ställde på hedningarna mot dem själva. De som menar sig kunna undervisa andra, ska de inte följa sina egna råd? Ska de inte själva göra vad de kräver av andra? Naturligtvis ska de det, menar Paulus, men de gör det inte. När lagen tillämpas som Jesus tillämpade den i bergspredikan avslöjas även judarna som syndare. De predikar att man inte ska stjäla, men stjäl själva, eftersom de har begär till andras egendom. De säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, men de har otuktiga begär i sina hjärtan. De avskyr avgudarna, men begår själva tempelrån. Den sista anklagelsen om tempelrån har olika tolkningsmöjligheter. På den tiden fanns det inga banker som vi är vana vid från vår tid. Ofta förvarades istället guld, pengar och ädelstenar i templen. Att plundra templen kunde därför vara en inkomstbringande verksamhet. Det är dock uteslutet att Paulus här anklagar judarna för att begå tempelrån i den meningen. Troligare är väl att de plundrade de hedniska templen på idéer och seder genom att influeras av deras falska religioner. Paulus mening är då den att fastän judarna säger sig avsky av gudarna, låter de sig i själva verket ändå influeras av den falska religiositeten. Men folkbibelns översättning att judarna plundrar templen innebär en tolkning. Objektet templen finns inte i den grekiska texten. Där finns endast verbet begå tempelrån. Det skulle därför lika väl som hedningarnas många tempel i plural kunna röra sig om ett tempel som plundras, nämligen Herren Guds tempel. Innebörden blir då att judarna berövar Gud den ära som rätteligen tillkommer honom genom att de sätter sin tillit till egna gärningar som de menar uppfyller lagen och att de dessutom följer människostadgar i tillägg till och i vissa fall till och med istället för Guds bud. Alla ovannämnda synder gör att Guds namn smädas bland hedningarna. Judarna var ett prästfolk och skulle vara Guds ambassadörer på jorden. Ett vittnesbörd för alla andra folk om den enda sanne guden. Men genom sina synder drar de istället vanära över Gud. Paulus säger att han citerar skriften då han skriver: för er skull hånas Guds namn bland hedningarna i vers 24. Exakt något sånt ställe finner vi emellertid inte i Gamla testamentet. Men antagligen syftar Paulus på Jesaja 52:5 där det står: mitt namn hånas ständigt dagen lång. Möjligen i kombination med Hesekiel 36:20. Men vart de än kom till hedna folken vanärade de mitt heliga namn. Vi ska nu i predikans andra del ställa frågan: är Bibeln verbal inspirerad? Som en parentes ska vi här ta upp ett problem till behandling. Det finns nämligen så kallade bibelforskare som på grund av att Nya testamentet citerar Gamla testamentet ganska fritt menar att läran om Bibelns verbal inspiration måste förkastas. Verbal inspirationen innebär att den helige ande ord för ord ingivit de mänskliga författarna vad de skulle skriva. Avvikelserna mellan de båda testamenterna, där ibland ett citat kan vara utvidgat eller sammansatt av flera gammaltestamentliga ställen, eller, som i vårt fall, formella avvikelser i ordalydelsen föreligger, tar dessa bibelkritiker till intäkt för att hävda att apostlarna inte betraktade den gammaltestamentliga texten som inspirerad ord för ord. Hur ska man då som bibeltroende hantera eller betrakta detta fenomen? Enligt Nya testamentet, till exempel 1 Petrus 1, vers 10-12, är det samma ande som förut talade genom profeterna som nu talar genom evangelisterna och apostlarna. I Nya testamentet citerar alltså den helige ande sig själv från Gamla testamentet och har fri förfogande rätt över sina egna ord. Han vet exakt vad han har menat med sina profetiska ord i Gamla testamentet och kan därför citera sig själv ganska fritt för att klart framhäva den egentliga meningen eller en viktig detalj. Den helige ande låter inte bara evangelisterna och apostlarna citera den gammaltestamentliga texten, utan ibland också utlägga den eller framhäva hur den uppfyllts i och med Kristus. När Septuaginta, alltså den grekiska översättningen av Gamla testamentet som på apostlarnas tid var allmänt spridd, inte fördunklade meningen i Gamla testamentet, kunde den översättningen citeras rakt av. När så inte var fallet grundas citatet i Nya testamentet istället på en direkt översättning från den hebreiska grundtexten. Och ibland förhåller sig den helige ande fri i förhållande till både Septuaginta och den hebreiska grundtexten och uttrycker den egentliga eller innersta poängen med nya ord. En mänsklig författare har rätt att citera sig själv helt fritt, eftersom han själv bättre än någon annan vet vad han avsett med sina ord. Samma rätt har naturligtvis även den helige ande. Men om evangelisterna och apostlarna inte varit inspirerade av samma ande som inspirerat profeterna, hade de varit tvungna att citera ordagrant. Det är ju bara den som själv vet vad han menat med sina ord som kan citera sig själv på ett fritt sätt. Paulus sätt att citera Gamla testamentet, i det här fallet förmodligen Jesaja 52:5 och Hesekiel 36:20, vittnar alltså för skriftens verbal inspiration och inte mot den. Därmed sätter vi punkt för denna parentes om Nya testamentets citerande av Gamla testamentet. Och nu till den sista punkten i predikan. En sann jude är omskuren i sitt hjärta. Paulus har just sagt att lagen inte är till någon nytta för judarna, om de inte också är lagens görare. Nu tar han också upp omskärelsen till behandling. Inte heller denna är till någon nytta om det endast handlar om ett yttre iakttagande av det förbundstecken som Gud gav åt Abraham och hans efterkommande, den judiska nationen. Förbundet innebar två saker. Guds löfte att vara Israels Gud och Israels löfte att vara hans tillgivna folk. Att göra anspråk på omskärelsens välsignelser utan att följa Guds vilja innebär en motsägelse och är självbedrägeri. Paulus säger att omskärelsen visserligen är till nytta om du håller lagen, vers 25, inte annars. Det är därför uppenbart att omskärelsen i sig själv inte avgör ens förhållande till Gud. Det handlar istället om hjärtats inställning som visar sig i kärlek och förtröstan på Herren. Där hjärtat är omvänt till Herren, och det blir det naturligtvis endast genom tron på den utlovade frälsaren, där saknar omskärelsen någon betydelse. Detta kommer fram i Paulus hypotetiska fråga i vers 26. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? Svaret på Paulus fråga är naturligtvis att sådana verkligen är Guds barn. Dessa kommer faktiskt, på grund av sin tro på Gud, att träda upp som domare över de omskurna men olydiga judarna. Man kan jämföra det här med Matteus 12, vers 41-42, där Jesus säger att hedningar på domens dag ska träda upp som domare över judarna, som trots rikare nådestillfällen inte omvänt sig. I vers 28 och 29 skriver Paulus: jude är man ju inte till det yttre. Inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven, alltså lagen. Likaså säger Paulus senare i Romarbrevet: alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel, och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. Det här är ett citat från Romarbrevet 9, verserna 6 och 7. Den nytestamentliga definitionen på en sann jude är att vara född på nytt och troende på Jesus. Den kristne är ett sant Abrahams barn eftersom han tror på den utlovade, den som också Abraham trodde på och räknades som rättfärdig genom. Abraham är trons fader, det är vad hans namn betyder, och alla som delar hans tro är hans barn. De avslutande orden i kapitel 2 innehåller en liten ordlek när Paulus skriver att de som är omskurna till hjärtat får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Tänker han på hebreiskans ljudlikhet mellan ordet beröm och namnet Juda, från vilket judarna fått sitt namn. Och liknande ordlekar med de här orden finns också i Första Mosebok 29:35 och 49, vers 8. Så är det för dem som tror på Jesus. De får sitt beröm av Gud. De blir erkända av honom. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.